Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I den här podden så brukar vi prata med spännande människor som har spännande erfarenheter. Men det är väldigt sällan jag får tag på någon som befinner sig mitt i någonting som kommer med all tydlighet betecknas som någonting historiskt. Därför är jag väldigt glad att säga välkommen till Vi måste prata till Kenneth Gregg som befinner sig i Ukraina. God dag Kenneth, och du kan inte berätta var du är ens, visst var det så?
Hej, nej, för tillfället inte. Vi har ett uppdrag så att det här, tyvärr inte, men det framkommer senare.
Ja, det är uppfattat. Men om vi backar bandet då, vart växte du upp, vart föddes du och hur gick din historia till att du är där du är idag?
Jag är barnfödd i Poromaa. Idag så heter det en kommun Pedersöre, det är i Österbotten. Och egentligen kom jag till Ukraina 2017 i form av arbetet. Och egentligen satte vi upp företaget här och jag lämnade hit. Och här är jag fortsättningsvis.
Och sen hände det någonting då, som alla vet, att det börjar med att Ryssland gick in och annekterade Krim, och sen har det fortsatt på det sättet. Arbetet du hade när du kom dit, var det militärrelaterat eller har det kommit senare?
Nej, jag har egentligen ingen militär historia annat än finska lumpen och sen repmånaderna som har kommit med jämna mellanrum, utan det var helt civilt varför jag kom hit.
Och hur går man då från det till att göra det du gör idag? Och vad är det du gör idag mer specifikt?
Egentligen när du bor i ett land så har du rättigheter, men du har också skyldigheter. Jag har fått de rättigheter angående hälsovård och sånt som alla får. Och när jag har fått de rättigheterna så ansåg jag också att det är min skyldighet att stanna och hjälpa till så gott jag kan under den här attacken och den tid som det tar. Så jag sökte mig frivilligt in i armén och gjorde då ett kontrakt. Och det kontraktet går ut först i princip när kriget är över.
Jag vill stanna där. Du pratar om rättigheter och skyldigheter. Men att ta till vapen i ett land som inte är ens, vad ska jag säga, födsloland, hemland från början. Det är ju inte så många som gör det. Alltså det krävs ju någon slags speciell personlighetstyp för det. Är det någonting i din bakgrund som gör att du, sådär, berätta hur du tänkte, alltså varför drog du inte hem till Finland? Det är lite det jag undrar.
Ja, nej, det är egentligen två saker. Båda mina mor och farföräldrar upplevde ju attacken på Finland och har ju växt upp med den så kallade finska vinterkrigsmentaliteten att allt som är orättfärdigt det ska bekämpas. Och mitt hemland Finland så led ju väldeliga också under de 5 åren som Finland stred. Samma, liksom déjà vu upplevde jag här. Alltså samma aggressivitet från ryssarna, samma kriminalitet, samma rövarstråt, samma våldtäkter, samma våldsbrott mot civila som absolut inte ens var i närheten av vapen. Och då är det liksom varje människas skyldighet att ställa upp och försvara demokrati och frihet. Så det var så enkelt.
Ja, det är imponerande måste jag säga. Och jag tror inte att, jag håller fast vid att det krävs en speciell personlighet och sinne och lynne för att se det på den saken. När du anslöt dig så har du nu börjat utbilda då ukrainska, eller frivilliga. Jag antar att de flesta är ukrainare, men hur ser demografin ut? Är det folk från andra länder än Ukraina och Finland som finns med?
Nu var det ju en väldig turbulens när jag gick med i februari. Ingenting var organiserat. Kiev försvarades ju egentligen av veteranerna och veteranofficerare som egentligen tog direkt i garnisonerna och bad om vapen och börja göra försvars barrikader och blockposts som man säger på engelska. Och det blev liksom med helt frivilliga krafter. Varje kvarter i hela Kiev började bygga upp. Man började minera infartsvägar. Ryssen var ju, eller ska vi säga, det var ju Wagner-trupperna som var lite över 1000 man som hade infiltrerat sig 6 månader före attacken runt Kiev. Och de hade ju då vissa vapen och fordon. Och det var ju då i norra förorten i Kiev, i Oblan, som egentligen de gick in i Kiev. Och det stoppades då utav våra veteraner. Och vi har ju en hel del veteraner, då folk som har varit med i kriget i Donbass ända sedan 2014. Och det var egentligen tack vare det som den här elitstyrkan Wagner eliminerades totalt. Och jag gick in och de frågade vad jag kan göra. Jag hade ju en viss ålder och jag sa okej, att ge mig en uppdrag och så ska vi göra det. Och då blev jag först instruktör. Och då utbildade jag min första grupp tillsammans med en ukrainsk kollega. Och med den gruppen så gick vi sen in i Irpin-fronten och i Butcha-fronten och även i Kharkiv, själva staden. Men efter det då så ansågs jag för gammal för att gå ut i natur och följa och driva bort ryssarna. Så då blev jag heltids uppdraget och utbilda hemvärnsmän som då sen slussades vidare in i själva armén. Och just nu idag så tar vi inte in mer folk för vi har tillräckligt med soldater. Och nu är det mera på det militära, ska vi säga, anskaffande av information som egentligen är min största sysselsättning just nu.
Mycket av en armés förmåga handlar ju om att kunna handha sina utrustningar. Jag tänker att när som det nu är, när det kommer militär hjälp i form av utrustning och vapensystem från utlandet. Hur utbildar man folk på det? För det är inga standardgrejer ni har när ni är ute och försvarar. Är det ett problem?
Nej, därför att vi har mellan 10 000 och 15 000 soldater i England, i Tyskland, i Holland som just utbildas på det här. Och det har varit där då från 2 till 3 månader. Och nu har ju i sakta mak de här vapnen kommit till fronten och också de här soldaterna kommer ju hem. Och de vidareutbildar då nytt folk där i Ukraina. Så att när en trippel 20 artilleri åker till fronten så är det garanterat att artilleribesättningen behärskar den till fullo innan den används. Så det är liksom en dominoeffekt. Vi har, jag tar mer hand om base-träning som varje soldat ska känna till. Och specialutbildningen då sker utrikes, då av framförallt England och Tyskland.
Ja, jag förstår. Den här base-träningen som du säger, alltså pratar vi om överlevnad, materialvård, eller vad går den ut på?
Det är förstås att du ska känna din automatvapen, hur du rör dig i terräng, hur du rör dig i urbana miljöer, hur du rensar upp ett hus, hur du rör dig i korridorer, hur du rör dig i trappor när du tar dig upp, hur du i kontaktlinjerna, hur du sprider ut dig. Vi går igenom väldigt mycket parstridstaktik. Vi går igenom plutonteknik och vi övar det om och om och om igen. Skjutställningar, hur du ska skjuta, för en automat är ju inte bara liksom att trycka på avtryckan. Det är en hel del du måste känna till innan du ens kan börja skjuta. Så det är de här baserna då som ska ge varje soldat grundförutsättningarna till att, jag brukar alltid säga att min uppgift är att ge soldaten de verktyg som gör att han kan vara 0,1 sekund snabbare än fienden och på så vis överleva situationen. Vidare också så lär vi ut det att varje soldat har rätt att bedöma situationen och utföra egna beräkningar. Och inte bara vänta på order utan faktiskt se situationen och sen komma upp med lösning. Och det är ju det nu som faktiskt börjar ge resultat ute vid fronten. Att vi har små grupper som går långt in i fiendeland. Framförallt nu i Kharkiv-regionen. Väldigt mobila, snabba, små grupper som är samspelta och har kommunikationskontakt. Och allt detta utgår ifrån basövningarna.
Om vi ska möpa ner oss lite, alltså du säger utan att ge fienden någon information, men så här, mobila, snabba grupper, alltså hur ser utrustningsnivån ut där och vad är det för fordon och vad är det för uppdrag?
Vi kan kalla dem lätt infanteri. Ja, det är de pickupper, ombyggda sandloppor. Vi har otroligt mycket folk som kommer upp med nya innovativa idéer och sänder olika fordon till frontlinjerna. Och där är det att vi har väldigt mycket öppna fält. Och det gör att vi måste kunna köra slalom genom det ryska artillerielden. Och ett väldigt rörligt, snabbt rörligt föremål är väldigt svårt att träffa med artilleri. Utan det blir då en brandvägg som de måste skjuta upp på. Och tar du det genom den så kommer du väldigt snabbt in på artilleripjäserna. Och med en Enlav eller en Carl Gustav eller med en annan raketkastare så slår du ut dem väldigt snabbt. Så vad vi gör egentligen är att vi går in och slår små hål och sen utarbetar liksom en emmentalus som är full av små hål ända tills det brakar samman. Och sen kommer då pansar och de tyngre vapnena in och övertar ställningar.
Det finns något vackert, det är väl inte rätt uttryck, men jag använder det i bispa annat. Men det finns något vackert att en finne med far och morföräldrar som upplevde vinterkriget nu utbildar ukrainska, törs jag kalla dem fjärrpatruller, för att slå emot ryssen.
Ja, nu är ju att fjärrpatrullerna, de jobbar ju kontinuerligt. Jag skulle kalla de här små stöttrupper. Mm. Sen har vi då våra fjärrpatruller som ju opererar då i Melitopol-området och framförallt i Melitopol-området och motståndsrörelsen som är faktiskt väldigt stor både på Krim och i Kherson-området.
Ska jag säga att fjärrpatruller, vad kan vi benämna det som idag? Alltså jägarsoldater eller rangers eller motsvarande?
Ja, scouts egentligen är väl det engelska uttrycket. I Finland använder vi ordet sissi för dem som ett eget uttryck.
Ja, men det är alltså självförsörjande, individuellt agerande patruller inne på fel sida krigslinjen så att säga.
Helt riktigt, helt riktigt. Och stödtrupperna så bryter igenom på många små håll. Så att, och sen har du då en kombination då utav fjärrpatrullarna och stödtrupperna som det är i kommunikation med varandra. Så att därför vet vi liksom var ryssen hela tiden är och var han har lämnat en glapp som vi kan gå igenom.
När det här...
Så det är egentligen, när... ja, det är egentligen modern mobilkrigsföring vad det handlar om.
Och det är ju ett fantastiskt motstånd och återtagande som har skett. För när det här inleddes så pratades det om en specialoperation som skulle vara över ganska snabbt. Men det blev inte så. Alltså vad är det som gör att det här folket kan stå emot på det här sättet?
Det är om man har bott här, det tog för mig ett halvt år för att inse att vad det här landet egentligen består utav. Vi hade ju så kallade experter som sa att det är inte frågan om Kiev intas, det är snarare frågan om när Kiev intas. Men om man hade följt med, sett våra parader, hade sett militärutställningarna som arrangeras varje år här och sett hur folk liksom gick in på Majdan för att försvara den frihet som man då hade vunnit. Plus att man då egentligen kan säga att senaste presidentval egentligen var det första riktigt demokratiska valet som arrangerats. Så då förstår man väldigt snabbt att det här folk absolut inte vill gå tillbaka in i någon sovjetisk, rysk, imperialistisk system. Och om du då ser ukrainarna i Ryssland så finns det ju anhöriga, miljontals anhöriga eller vänner till ukrainska personer. Och det hade ju sett hela tiden den här utvecklingen. De hade sett att en hårfrisörska ute i en by, hon kunde förtjäna så mycket också att hon kunde gå på en utrikesresa. Jag menar, medelklassen spred ju sig otroligt snabbt. Folk arbetade, de förtjänade och de hade friheten att resa ut. Samtidigt då så funderade ju deras släktingar då i Ryssland att hur är detta möjligt? Vi lever i ett Ryssland som är full utav naturtillgångar, rikedomar och ingen av oss kan i princip resa så här förutom det nu som har, ja, vad ska vi säga, övre medelklassen, vi kallar det där i Ryssland. Och det här spred ju sig. Det här spred ju sig till Belarus eller Vitryssland. Folk börjar ju fundera att om Ukraina kan ha det så, varför har inte vi det? Och då börjar man ju liksom visa missnöje. Kazakstan höll ju på likaledes. Så. Och det här är ju gift för en diktator. Och det här var ju det värsta som Putin kunde få. Och det vill säga att om de här tankarna också börjar sprida sig till Ryssland. Så det är därför som egentligen för att sätta stopp för de demokratiska utvecklingarna i hans vasallstater var väl egentligen den största orsaken till att man kom över gränsen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ja, jag blir rörd. Det är inte ofta jag sitter och smågråter under inspelningarna, men det är alltså, jag sitter och tittar på kartan. Det är ju inte så jävla långt hemifrån som det här händer. Jag tänkte avsluta med det, men vad kan övriga världen göra för att hjälpa? Dels på stats- och militärnivå, men också vi då, ner på familjenivå i Sverige och övriga Europa. Hur kan vi hjälpa till?
Med två väldigt enkla saker. Nummer ett är att ta reda på sanningen om vad som sker, varför Ryssland attackerar oss, varför de vill, som de säger, att de vill utrota hela nationen. Elitpolitikerna i Moskva säger ju så varje dag. Sen liksom informera er om vad som egentligen sker. Och hjälp till med, det finns olika hjälporganisationer. 10 kronor kan betyda livet för en. Så att det är inte frågan om att sätta stora summor om man vill donera eller hjälpa. Utan en femma, till och med en femma hjälper bra till. Om ni har, ni har haft småbarn. Sänd gärna småbarnskläder och framförallt vinterkläder genom de olika hjälporganisationerna. I Kivområdet i västra Ukraina, där vi inte är nära fronten, där klarar vi oss bra. Där är det ingen nöd på någonting. Men hela frontlinjen som är 1000 kilometer och frontlinjen och 10 mil bakåt, där har vi stor nöd. Där måste folk få ullsockor, strumpor, varma kläder eller sovsäckar, batterier, spritkök, små värmare som går på gas eller olja. Det behövs just nu och det behövs väldigt mycket.
Ja, du säger att det är stor skillnad mellan de som i och runt fronten och i Kiev. Om vi stannar i Kiev ett tag, alltså hur ser vardagen ut för medelukrainan där just nu?
Nu har vi ju haft de här missilattackerna, så den här veckan har varit lite exceptionell. Men före det så levde man här som före kriget i princip. 90% av butikerna och företagen är öppna. Folk går i arbete normalt. Metron fungerar. Trafiken börjar bli trafikstockningar precis som före kriget. Människorna har anlänt tillbaka. Jag säger att 90% av Kievs befolkning är tillbaka. Livet fungerar egentligen som före kriget. Man har sportevenemang. Skolorna bara har öppna. Det enda som du ser är när du kommer in till Kiev från alla håll, det är att vi har kontrollstationer. Det är egentligen det enda du såg utav att det skulle vara krig.
Och att fortsätta leva som vanligt är ju i sig en motståndsaktion.
Ja, jag brukar säga vi går krig på tre olika fronter. Den militära fronten, ekonomiska fronten. Och med ekonomisk front är ju då att vi måste få, folk måste få kunna jobba och få lön för att kunna överleva. Vi måste få företag och sånt som gör att vi kan få in skattemedel. Och sen har vi då den psykiska sidan, och det är då att inte bli i depression utan sysselsätta sig med någonting, och där är ju sport och kultur är väldigt viktigt för Ukraina.
Mm.
Och bland annat i Kiev då så har man lyckats väldigt bra med det här. Och det retar ju förstås också gallfeber på de pro-ryska personerna.
Du sa att de ryska politikerna dagligen säger att de ska utrota Ukraina som nation. Den rapporteringen tycker inte jag framgår i svenska medier. Det var nog första gången jag har hört någon säga de orden. Var är flaskhalsen där? Varför är inte vi bättre informerade än vad vi är?
Väldigt bra fråga. Åtminstone i finska pressen så har det omnämnts ett tiotal gånger. Och det är ju då Medvedev som framförallt går ut med det här. Så att... Ja, jag vet faktiskt inte. Men det här om du går igenom finska pressen så har det varit ett tiotal gånger. Alltid när de uttalar sånt så blir det en notering i åtminstone i finsk press.
Ja, det där får jag undersöka. I dagsläget på fronten, du har ju gått från att vara privatanställd till att börja utbilda till att bli någon slags krigskorre, och jag kan rekommendera alla att följa dig på Facebook, jag kommer länka det överallt. Hur gick den transitionen till? Alltså när tänkte du att men nu måste jag skriva och berätta vad fan som händer?
Nej, det var för mig i början, och det är även fortsättningsvis, och det är för mig själv. Det är att jag ska efter det här kunna minnas vad som skedde och när det skedde och vad hade skett. För när du är här, och framförallt när vi gick in i Butcha, då man såg ju saker som liksom man aldrig kommer att glömma, och som man måste få någon form av terapi efter det här kriget. Och när man förtränger saker, då glömmer man också bort egentligen vad som skedde och när det skedde. Så det här, mina uppdateringar var egentligen enbart för mig själv. Och sen märkte jag då till min förvåning att folk faktiskt började läsa det här. Och jag tar ingen press på att jag måste komma upp med en uppdatering, utan om det sker någonting och sånt så skriver jag, men jag skriver inte en uppdatering bara för uppdateringens skull.
Mm.
Så att jag anser mig inte som en korrespondent på det här, men jag försöker skriva vad som sker, orsaker till när det sker och konsekvenserna. Om folk gillar att läsa det så jag är bara glad för det.
Ja, jag är ytterst tacksam att jag har hittat dig. Det är skrämmande och intressant. Alltså det minsta man kan göra, som du säger, det är att hålla sig själv informerad så att man vet vad som händer. Krigslyckan, om man nu kan kalla den, det verkar som sagt gå bra för den ukrainska sidan i det här. Hur tror du att det här kommer sluta? Om det är, alltså, jag kör du, för jag vet inte. Jag ser inget slut på det.
Nu är ju det samma experter som påstod att Kiev kommer att falla inom några veckor. Så det förutser ju nu att kriget ska vara slut före nyår. Men det kommer ju förstås inte att ske. Utan vad vi nu försöker, det är ju att vi pressar ryssarna så långt vi kan tillbaka före vinterns intrång. Och samtidigt försöker vi pressa det bakom de försörjningslinjer så att vi kan köra av försörjningslinjerna till dem. I Kherson, vi har ju i princip omringat Kherson. Vi kan ju förstöra alla broar med HIMARS och övrigt. Och förhoppningsvis också Archer, som ju ska vara på väg hit.
Alltså svenskt artilleri.
Så att svenskt artilleri. Vi kan hålla dem där, va? Och då är ju att när vi håller dem där och det är fast där och inte får underhåll, så svältas det ju ut. Vi har råd att göra det här sån under vintern. I öst så är det ju nu viktigt att vi ännu avancerar åtminstone halvvägs in i Luhansk för att sätta upp riktiga försvarslinjer där och köra av norrifrån försörjningen. Sen har vi då Zaporizjzja och Melitopol. Där kommer det att ske vissa saker inom en nära framtid, och likaledes på Donbass. Så vad jag ser är att vi kommer att pressa dem på alla fronter. En 5-6 mil för det blir vinteruppehåll. Och under vinteruppehållet är vår uppgift att se till att ryssarna inte får försörjning. Och för vår del är att vi bygger upp starka attackställningar inför nästa vår. Men före nästa sommar så är det här över om inte någon börjar ge ryssarna militär hjälp. Det vill säga att de skulle få elektriska utrustning och sånt för att börja göra precisionsvapen. De kan ju göra bomber och granater. Det är ju, vem som helst kan ju göra det med lite kemikunskaper. Det kan de göra i hur mycket som helst. Och de har garanterat hur mycket som helst i lager någonstans i Ryssland. Men om du inte har en infrastruktur som gör att du får dem till fronten, så spelar det ingen roll hur mycket du har. Och det är i vår uppgift att se till att de inte når fronten. Så om vi kan göra det här, då har vi åtminstone vapenstillestånd före nästa sommar.
Finns det en risk med att pressa ryssarna? Alltså det pratas ju om kärnvapen titt som tätt från det hållet. Ser du att det är i spel?
Nej, det här med kärnvapen har blivit en liten hysteri. Man pratar om taktiska kärnvapen. Okej, du har en taktisk kärnvapen, en liten sprängladdning. Men om du använder sådana så måste du använda artilleri. Och då har du en räckvidd på 4 mil. Och du behöver inte en eller två, du behöver 10-tals sådana. Samtidigt efter det så måste du ha en infanteri som kan ta de här markerna som du har så att säga förberett genom att bomba det med en taktisk kärnvapen. De må ha utrustning, skyddsutrustning och för att inta de här områdena. Och det har ryssarna inte idag. Och ska man då sända en till exempel mot Kiev en atombomb, då har vi tredje världskriget. Och det tror jag inte heller de största hökarna i Moskva vill ha. För det betyder att det finns inget Moskva mer.
Nej, för alltså det som jag upplever utifrån det är ju att ryssarna har ju spänt musklerna genom alla år och nu har deras stridskapacitet testats mot några som inte har något annat alternativ än att slåss. Och det blir ju en skillnad i incitamentstrukturen då för hur mycket man är villig att ge. För alltså jag tänker den enskilda ryska soldaten har ju ingen anledning att ha agg mot Ukraina. Eller är jag fel ute då?
Nej, vi har ju krigsfångar och det säger ju alla det att det är väldigt få som egentligen har varit frivilliga för att gå hit. 90% av dem är ju garanterat det att de har liksom blivit lurade eller tvingade in hit. Och det har ju att göra med den propaganda som man har haft i Ryssland de senaste 20 åren. Och det är ju också en chock för de ryska soldaterna som kommer till fronten och ser vad har de för utrustning och vad har vi för utrustning. Mm. Och det framkommer ju väldigt mycket i de här avlyssnade samtalen som de ryska soldaterna gör hem. Och det förstörde ju dessutom de här kommunikationsstolparna, så de måste ju använda ukrainska simkort för att kommunicera med varandra. Så det är ju enkla att avlyssna.
Ja, jag vet att du har tajt om tid och uppkopplingen ner dit du nu är. För det vi vet ju inte vad det är för du är på uppdrag. Eller du vet vad det är. Jag har ingen aning. Är det någonting avslutningsvis du vill säga till svenskarna? Vi pratade om barnkläder och pengar. Vad kan vi göra mer?
Framförallt, nu har jag ju journalister från Dagens Nyheter med mig. Och det kommer nu de kommande 2 veckorna att skriva väldigt viktiga artiklar. Att läs dem för att skaffa er information om vad som sker. Och efter det så har också SVT ett team. Så att åtminstone nu tre veckor framåt, 4-5 veckor framåt, kommer det att vara väldigt mycket äkta reportage som inte är spekulation utan lite som mina uppdateringar, att det här är det som sker just nu. Det kommer att ta bort en massa villfarelse som cirkulerar genom alla de olika telegramkanalerna och proryska kanalerna som försöker sprida vilseledande information. Det är absolut det viktigaste nu. Att riktigt se och läsa det som är sanningen och inte de här, ska vi säga, fejknyheterna.
Ja, folkomröstningar och denazifiering och det dyker upp en del riktigt skeva bilder, vad jag förstår.
Ja, men det gör ju det. Det gör ju det, så det är skaffa rätta information. Det finns nyhetsmedia som försöker sprida vad som sker och inte vad som spekuleras. Och just nu med då vid frontlinjerna och de olika befriade städerna och samhällena, så är just nu då som sagt DNs reporter här, och senare kommer SVTs.
Ja, tack Kenneth för att jag fick prata med dig. Vi får länka till din Facebook och till bra nyhetsorganisationer, och även möjligheter att hjälpa till kommer ligga i avsnittsbeskrivningen.
Absolut. Och på min Facebook-sida finns det organisationer och de ska vi säga projekt som är på gång. Så där är det bara att välja vilka man vill understöda. Och som sagt, en femma gör skillnad. Det behöver inte vara 500, en femma gör stor skillnad också.
Och du gör stor skillnad, och jag är jätteglad att du finns och att jag fick prata med dig.
Som sagt, jag gör det som är min skyldighet. Ingenting mer, det är min skyldighet.
Du har lyssnat på Vi måste prata, som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde, dela avsnittet med dina vänner och på sociala medier. Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon, där du hittar den på patreon.com/vimasteprata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123-671-4679. Vi hörs!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.